Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, ni som har lyssnat mycket på Tyresöradion vet ju att vi har ett väldigt stort arkiv med gamla inspelningar. Framförallt kassettband, men även så kallade minidiskar. Från 1995 och framåt så spelade min far Åke Sandin in alla programmen. De första 10 åren mellan 1985 och 95, då var det egentligen bara föreningssändningar. Men sen började han med slingan och då sökte han upp intressanta människor. Och en av dem han sökte upp och intervjuade, det var Maj-Britt Fight L. Och för äldre Tyresöbor som kanske håll till ute på Östra Tyresö, så var Maj-Britt en profil. Hon gjorde själv en stor kulturgärning genom att hon började intervjua personer som bott och verkat i Tyresö, och hon spelade in dem på band. Och sen skänkte hon banden till kultur- och fritidsnämnden, och sen kom det ut en bok som hette Så minns vi Tyresö, Tyresö bor berättar. Så då får man veta i den boken om hur det var att leva på 20, 30, 40 och 50-talet. Och nu kommer alltså en intervju från 1997 med Maj-Britt Fight L, som föddes 1936 men avlevde 2022. Och då berättar hon mer om sitt stora projekt, en kulturgärning.
Hör Maj-Britt, Johansson och Svensson är vanligare och mera lättstavade namn än Fight L. Vad är det där för påhitt?
Det är förfärligt svårt att äta Fight L. Som ogift heter jag Storch, och det var också svårt, så jag har vant mig vid att bokstavera mina namn. Eftersom jag är invandrarlärare i svenska så tror man att jag är gift med en arab.
Fight L, jaha, Ali L, jaha.
Ja, men det är så att släkten Feif är engelsk och kom till Danmark för många hundra år sedan och gifte sig med en släkt L, E-L-L, som betyder Al.
Och, är det danska det alltså?
Ja, Alträdet. Och barnen fick dubbelnamnet efter mamma och pappa med bindestreck emellan, så uppstod dubbelnamnet Feif L. De kom sedermera till Sverige och uttalet var svårt och man försvenskade och det blev Fight L. Vi har en släktförening här och alla uttalade Fight L, även om det är språkligt fel.
Jaha, men du är Stockholmstjej, va?
Jag är född och uppväxt i Stockholm, mitt i Stockholm vid Kungsgatan, Sveavägen.
Bodde du folk där förr i världen? Frågar
ja,
man.
Nu är det ju bara kontor. Vi hade vårt hem på Sveavägen 32, andra huset på Kungsgatan. Och jag åkte ju på pappskivor ner för Appelbergsgatan, en väldigt brant backe från Malmskillnadsgatan, och utmynnade vid Sveavägen och rätt ut på Sveavägen under andra världskrigets tid, därför att då fanns det inga bilar. Det fanns bara en spårvagn som pinglade innan den kom. Och sen åkte jag rullskridskor längs Kungsgatan, en slätt nedförsbacke till Stureplan. Svängde runt där och arbetade mig upp för Kungsgatan och sen Sveavägen fram till nuvarande stadsbiblioteket. Och mitt på Sveavägen var det en vacker lund med bänkar och till och med äppelträd. Och där satt det alltid äldre människor i lugn och ro och jag susade förbi mina rullskridskor. Någon annan större trafik med cyklar och spårvagn fanns väl inte då. Och då fanns inte höghusen. Och hela min barndomsvärld har ju förändrats fruktansvärt fort och radikalt. Den är inte kvar.
Men din barndomsvärld här i Tyresö, det har inte förändrats så mycket. Åtminstone inte naturen här runt närheten av Erstaviken och Kallkärnen. Nytorp, Brevik.
Om vi säger att vi sitter på Breviksvägen 27, så har vi per dag 3000 bilar som susar förbi oss. Och det är nästan farligt att cykla och promenera. Man prejas ner i diket av dessa bilar och det är 50 km i timmen. Men det är väl inte någon bil som håller den hastigheten, utan de ska fort hem och fort in till stan. Alla har bråttom. Så var det inte på andra världskriget. Jag har bott här sedan 1939. Och jag var barn, då var det en sandad väg som var bara hälften så bred som den nuvarande asfalterade. Och man tog sig fram med buss och cykel och gick. Man fick alltså kondition i dessa backar. Bussarna gick på gengas och de orkade ju inte upp Fårnäsbacken, utan där fick herrarna stiga av ibland när det var is och inte sandat. Fick de skjuta på bussen i knölarna för att komma till backkrönet, och damerna fick sitta kvar i bussen, för då var det skillnad på damer och herrar.
Vilket... Det måste varit väldigt starka herrar, Maj-Britt Feitel, som kunde skjuta en buss upp för Årnäsbacken.
Ja, men det var...
För det finns flackare partier av Sverige än den backen.
Ja, det är en väldigt knöl faktiskt. Och den som känner till Breviksalven vet vilka enorma backar som det är överallt, hela vägen ut till Brevik från slottet.
Jag har cyklat varje morgon, vardagmorgon, under min tonårstid en hel termin i dessa backar. Så jag kan dem faktiskt.
Och därför är jag så frisk och kry ut.
Ja, det var då jag grundlade min utmärkta fysik. Tack, det där var... Det var... Årnäs, är det orrar eller vad sjutton är det?
Jag tror inte att det är sant, och jag har intervjuat en Nils Nilsson som bodde på Bofingsvägen och är bortåt 90 år här, och han berättade sin teori att man rodde med fisk över Älmorafjärden, Kallfjärden, och skulle leverera fisken till Kornhamnstorg i stan, och i Kallfjärden stannade man, lämnade båten, tog åror och fisk på ryggen, gick över till Erstaviken vid brobänken, där låg en annan roddbåt, och sen fortsatte man att ro över till Saltsjöbaden och lämnade fisken till tåget, och den togs till Kornhamnstorg för försäljning.
Så att det är Årnäset ska egentligen stavas med O-R och ja, inte O-R-R.
Enligt honom skulle det stavas Årnäset. Det kom från åror och inte från fåglarna orrar. Men jag har inte sett något skriftligt belägg för det här, men det är ju intressant med de gamla namnen.
Men när du var flicka här ute då, Stockholms tjej som kom hit ut, fanns det några andra tjejer här? Och det var bedrövligt att ta sig ut, säger du. Maj-Britt Feitel, vad gjorde du?
Ja,
gick du bara omkring
bedröv...
hade tråkigt och längtade efter rullskridskorna på Kungsgatan?
Nej, jag måste säga, så bedrövligt att ta sig ut var det inte, därför att bussen tog en halvtimme hit ut till Nytorp. Nu tar den 50 minuter trots bättre vägar och bättre bussar, och det beror på att det är fler och fler människor som har flyttat ut till Tyresö.
Den stannar mycket oftare.
Bollmora och Öring och så vidare, och det är många som går av och på där, och det är nya Tyresöbor, nya generationer, och vi har ju sett hur fort Tyresö har växt och exploaterats och blivit ett större begrepp för alla människor. Förut var Breviksalvön ett fritidsområde som avstyckades av markis Lagergrens son och senare Stärbhus och förvaltningsaktiebolaget som skötte de här avstyckningarna och sålde tomterna. Och det var bara till sommarstugeägare. Byggde sina stugor här, stora tomter och små hus. Och nu börjar det bli stora hus och små tomter. En förtätning kan man säga. Men fortfarande finns det fritidsbor som jag, som kämpar för att behålla de stora tomterna och behålla den vilda skärgårdsnaturen och inte göra om den till en trädgårdstomt.
Men jag frågade Maj-Britt vad du gjorde som liten flicka här för 50 år sedan. Hade du någonting att göra?
Ja, jag har försökt analysera det här med grannkontakter. Alla kände alla. Det som gjorde att vi träffades, det var ju dels bussarna. Alla åkte bussar och stod vid samma busshållplatser, samma tider. Sedan var det affärerna. Vi hade en affär i Brevik, en i Trintorp, en i Nytorp. Ungefär var tredje kilometer fanns det en liten affär. Och eftersom få hade kylskåp så fick man ju gå nästan varje dag till affären och köpa färskvaror. Det gjorde att man träffades där, hela familjen. Familjerna gick, man kom med skrinder med småbarn i och man hörde de där skrinderna i backarna. Och det blev långa köer till särskilt Nytorpsaffären gick kön ända till nästa busshållplats Hansbo. Där stod man tättet och väntade i timmar. När man kom fram till affären så var ofta mjölk och bröd färskvaror slut. Och sen stängdes affären klockan 12-1 på lunchtiden.
Den här affären som ju alldeles ligger nedanför ditt ställe här, den ägdes, drevs ju ut av Märta Lindqvist och kanske hennes pappa Isidor Lindqvist. Isidor Lindqvist, det var väl en Tyresöprofil, politiker,
ja, den stora politiken var väl August Lindqvist i kommunalfullmäktige, som det hette på den tiden.
Det var Märtas farfar det, alltså.
Ja, och sedan Isidor och hans fru började affären. De hade ett stuga på Fasanvägen som de flyttade till Nytorp här i korsningen, och då bar de plank från stugan på ryggen och de gick fram och tillbaka och bar stugan över hit faktiskt i små delar. Ja. Byggde upp den här. Ja. Och sedan övertog Märta affären och drev den och hade viss hjälp. På sommaren var det förfärligt mycket kunder och på vintern så var det mer eller mindre stängd eller körde halvtid. Och så byggde hon till huset med en övervåning där hennes föräldrar bodde till döddagar.
Han du, Maj-Britt Feitel, intervjua också Märta Lindqvist om hur det var att vara...
Ja. Det gjorde jag, men tyvärr inte på band. Jag intervjuade de 75 äldsta Tyresöborna på band.
Vad fick du fram om just Märta Lindqvist, affärsidkerska?
Ja, det var inte så mycket som affärsidkerska, utan det var hennes barndomsminnen.
Ja.
Hon var uppväxt i Uddby kraftverk där hennes pappa var anställd.
Mm.
Och ett minne som jag skrev ner i palmetten inför en julafton, det var när hon absolut ville följa med sin pappa in till stan och handla. Och hon var en liten flicka och han sa, det orkar du aldrig. Och då sa hon, ville absolut följa med, och sa han, jag kommer inte att bära dig. Utan du måste finna dig att gå, och det blir väldigt jobbigt i djup snö. De startade tidigt på morgonen, nästan på natten, och gick genom skogarna från Uddby ner till Erstaviken och gick över isen till Saltsjöbaden och tog tåg in till stan och handlade. Sen tog de tåg tillbaka till Saltsjöbaden. När de skulle gå över Erstaviken så hade isen öppnat sig som en svart fåra, så de fick gå runt hela Erstaviken in till Erstavik och genom Nacka skogar och Tyresö skogar och kom hem nästa dag. Och flickan var så trött så pappan fick bära både henne och det han hade köpt i stan.
Har du några andra exempel på folk som knallade och gick långa vägar ut till och från Tyresö?
Ja, Märta har ju avlidit, och jag tänker på en annan dam som har avlidit, Margit Eriksson, som bodde i Brevik. Hon hade hand om telestationen där, som var en liten låda på hennes köksbord, och hon manuellt kopplade samtalen hit och dit. Hon berättade att när hon var ung skulle hon ta sig till Stockholm, vilket var ett stort äventyr. Hon fick gå på vintern i djup snö i hjulspår. Det var inte plogat eller sandat på något sätt. Och hon gick och gick till närmaste busstation som var bortåt Vändesö. Jag vet inte riktigt vad det hette, men det var i alla fall många timmars marsch i backarna här. Och när hon kom dit så hade hon missat bussen på grund av att det var så oländigt att gå i hjulspåren. Så hon gick vidare från Skarpnäck och vidare till Skanstullsbron, södra delen, och där kom mjölkbilen och hon fick lift över bron till Ringvägen, och då var det redan mörkt och hade hon varit på väg hela dagen, och hon fick ligga över hos sin moster där och ta sig tillbaka samma väg nästa dag. Det här visar hur det fungerade bara för en generation sedan, och under hela andra världskriget fanns ju inte privatbilar. Nu är det ju en ström av privatbilar. Jag tänker, de som sitter bakom ratten i alla dessa bilar, de har ingen tanke om hur det var bara för en 60-70 år sedan här i Tyresö.
Det har du tagit reda på rätt mycket om genom en massa intervjuer med gamla Tyresöbor. En del är numera borta.
Ja, det ni lyssnar på nu, det är alltså en gammal inspelning från 1997 där Åke Sandin intervjuar Maj-Britt Feitel.
Det finns ju några flickor i Trollbäckenområdet. Klara Wifell och Svea Larsson, har du hunnit intervjua dem, Maj-Britt?
Jag hann intervjua dem och jag vet ännu inte om de lever, men i så fall borde båda vara omkring 96 år. Fantastiska personligheter. Svea Larsson var ju tredje generationen, hade tvätteri vid Gudeå. Och hon berättade när hon var ung flicka och hennes föräldrar hade tvättat och sköljt kläderna i ån, så fick hon leverera dem in till stan med häst och vagn ensam. Och hästen mötte en spårvagn på Skeppsbron och blev så rädd så den skenade, vagnen välte och den rena fina manglade tvätten föll ut på gatan. Hon var alldeles förtvivlad. Hon fick ju åka hem med ekipaget och tvätta om alltihopa.
Det var lite synd om unga Svea Larsson, ja, då verkligen.
Hon skulle leverera den här tvätten till Sven Hedin som bodde på Norrmälarstrand på den tiden.
Den kände doktorn och forskningsresanden med mera.
Ja.
Så han tvättade sin byk här ute vid Gudeå. Alltså.
Bland andra.
Klara Wifell, vad sa hon då?
Klara Wifell,
hon snackade väl om taxirörelsen, va?
Ja, hon var gift med en taxichaufför, jag vet inte vad man
Sven Wifell,
kallar för droskägare kanske, ja. På 30-talets Trollbäcken. Och hon har faktiskt förlöst 5 bebisar i baksätet på sin makes taxi, därför att den hann aldrig fram till BB.
Hon fick vara amatörbarnmorska alltså?
Ja, och bland dessa 5 barn var det ett par tvillingar.
Oj då!
Så henne ska vi beundra verkligen.
Jag har intervjuat 2 av hennes söner, Ingvar och Ottomar här på Tyresö Radio.
Ja, och under andra världskriget hade taxi problem med bensin. Den fick bara bensin till mycket viktiga transporter. Och då fick taxichauffören eller hon springa med en pyts och hämta bensin i Kumla gård som då var militärt.
Jaha.
De delade ut bensin i nödfall.
Vilka fler? Du har intervjuat så många, ett 70-tal.
75 stycken.
Ja, och banden finns på biblioteket om man vill lyssna på dem, va?
Ja.
Och kan du nämna några fler av de här Tyresö-profilerna, originalen?
Jag var ute i sista minuten där jag sökte upp de äldsta och de jag kunde få tag på som har bott på torp och gårdar i miljöer som idag är försvunna i Tyresö i stort sett. Och de går tillbaka så långt de minns till barndom och ungdom. Och det som dominerar deras minnen, det är ju deras långa, långa vägar till skolorna i alla väder genom skogar. Och vi har Tyra Persson till exempel som berättar hur de gick.
Stormyra gård.
Ja, hon bodde på Stormyra gård och de var ju tvungna att gå till julotta när de skulle konfirmeras. Och
man ju tvungen att gå till kyrkan varje söndag, ja. Inte bara på julottan. Då
fick man ju starta 4 på morgonen när det fortfarande var mörkt och gå igenom skogarna och den här lyktan slocknade. Och det var snöyra, man kom fram genom blöt och frusen till kyrkan och den var fullsatt så det var bara att gå hem igen.
Snopet. Tyra bor numera på Sikvägen.
Och likaså Tyres skola, där hängde det våta raggsocker framför kaminen och torkade och markisinnan bjöd visst på mjölkchoklad, en hink man kom med och barnen hade med sig smörgåsar. Det var alltså skolmaten, men de kom frusna och våta i alla väder på vintern till denna skola och fick gå hem med samma långa vägar. Och då var ju några kilometer ingenting för dem. Det var, jag tror att de också byggde upp en kondition för livet. Och det var ju på gott och ont de här vägarna genom naturen.
Har du hunnit intervjua bröderna Åkerblom? 2 färgstarka.
Ja, både Rickard och Ture Åkerblom.
Och de blev ju några år gamla innan de gick hedan.
Båda har gått bort och jag är väldigt glad att jag i sista minuten så att säga hann med de här intervjuerna med gamla profiler i Tyresö som berättar om förr. Ture Åkerblom hade ju gärna affär och en såg i Tyresö strand. Och han var också en kommunalpamp och han var satt i väldigt många nämnder och styrelser. Och han berättade bland annat hur han köpte timmer söder om Älmorafjärden och den skulle transporteras med lastbil till hans såg i Tyresö strand. Och åkte över isen och hela lastbilen med timret på flaket gick genom isen och sjönk. Det är bara ett exempel.
Men chauffören klarade sig tydligen.
Det där vet jag inte, för han sa ingenting om det.
Nej.
Men däremot visar ju det här svårigheterna att få timmer när det inte fanns ordentliga vägar.
Mm. Och hans lillebror Rickard som blev 85 år, han var brevbärare här ute på Brevik och där har tjuvskjutit rådjur under sina brevbärarturer. Är rådjuren fortfarande den pest som alla pratar om?
På min tomt är de välkomna, men alla grannarna kör bort dem. Men jag har valt mina
rådjur. Har du inga rabatter?
Nej, men man ska inte plantera tulpaner när man har rådjur. Man ska plantera påskliljor, för det tycker rådjuren inte om och de är lika vackra. Man ska välja blommor som rådjuren inte tycker om. Då kan man leva sida med sida.
Men de här rådjuren, de käkar ju allt, säger folk.
Nej, de käkar inte tagetes och inte påskliljor.
Okej, det var väl bra råd. Och, ja, vad var vi? Var Rickard och bröderna Åkerblom. Och du har... Några av dina intervjuer har publicerats i bokform. Vad heter boken?
Den heter Så minns vi Tyresö och det är kulturförvaltningen som har publicerat 10 av de 75 intervjuerna.
Mm.
Och många har ju avlidit och jag är väldigt glad att de är fästade på band och utskrivna på dator. Jag hade ett väldigt fint samarbete med kulturförvaltningen och kulturnämnden här. Och är mycket glad över också att de har gett ut den här boken. Och de som vill höra på resten av banden kan alltså sitta på biblioteket och även ta med ett oinspelat band och kopiera banden.
Ja, det ni lyssnar på nu, det är alltså en gammal inspelning från 1997 där Åke Sandin intervjuar Maj-Britt Feitel.
Vi talar om banden. Geografiskt täcker de hela Tyresö och jag har alltså delat upp dem. Som vi säger i stort, Höringe, Rotvik, Strand och Brevikshalven, Trollbäcken och så vidare. Och sen har jag kommit in på idrottsrörelsens framväxt och text, tele, post, vägarbete, tvätteri, taxi, fiske, jakt, butiker, församlingslivet med kyrkan, ordningsmakten, har en färgstark person, fjärdingsman Josef Malmsäter.
Han har hört så här på radion också.
Sen har vi handelsträdgårdar och kommunikationer, Lagergren och slottet, bygdegården och Tegelbrukskåk, Karolina.
Handelsträdgårdar, är det Nils Trygg det här i närheten?
Ja, vi kan säga det började med Hilmer Boström som dog när han var 95 år. Han var anställd av Anka Krona i Brevik och han kom från Värmland.
Mm-hmm.
Och han
var han trädgårdsmästare Hilmer?
Han var riktig trädgårdsmästare utbildad och han bedrev sedan trädgårdsmästeri, handelsträdgård i Nytorp. Nytorp och där blev Nils Trygg utbildad och bodde och han drev sedan handelsträdgården vid slottet som sedan övertogs av hans son Sune och drivs nu med stor framgång vid slottet. Nytorp hade alltså ett större handelsträdgårdsmästeri där vi köpte alla grönsaker.
Den finns inte alls nu alltså? Den
finns inte,
slottet, alltså.
Det är styckat tomter och villor och det här huset som Hilmer Boström ägde som en gång flyttat från Brevik från sekelskiftet. Det förföll totalt men jag är glad över att se att det nu rustas stilenligt.
Vad är det som har drivit dig att göra alla de här intervjuerna, Maj-Britt Feitel?
Jag har ju bott här sedan 39, sedan jag var baby kan man säga, jag är född 36.
Ja.
Och det var landet då, men det var så underbart vackert i Tyresö överallt.
Det är det fortfarande.
Jo, det är det fortfarande, men har man sett hur det var förut, det är många miljöer som har försvunnit och det är den här hagmark och torp... Vi kallar det för torpromantik idag, men då var det ju levande torp och gårdar som fortfarande hade djur som höll landskapsbilden öppen. Och samtidigt exploateras den inte. Och nu har man ju med väldigt fart bebyggt ängar och hagmark, och det tycker jag är lite synd. Jag ville att kommande Tyresöbor, nuvarande Tyresöbor, ska lära sig lite om hur det var och vilka människor som med mycket möda har skapat det som nuvarande generationen övertar. Och känna en kärlek till sin hembygd, till sin nuvarande och kommande hembygd.
Känna rötter och sånt, ja. Du har bidragit också till den, vad kallas det, samling föremål som finns på Tyresö bygdegård i den gamla kyrkskolan.
Ja, jag tycker det var en följd av intervjuerna. Intervjuerna var en följd av min längtan att försöka dokumentera det vackra som håller på att försvinna fort. Och de gamla Tyresöborna har berättat om sitt liv ända tillbaka till 20-talet. Och de har varit mellan 80 och upp till 100 år. Många har dött bort. I samband med intervjuerna kom det fram gamla kartor och brev och fotografier och föremål och annat som hade anknytning till Tyresö på olika sätt. Och då blev mitt nästa projekt, när intervjuerna var färdiga, jag satte punkt vid 75 stycken, att samla in sådant. Och jag gav det först till kulturförvaltningen, och de hade tyvärr inte plats eller tid eller råd att ägna sig åt sådant, utan det måste ske på mer ideell basis. Och hembygdsföreningen har ju också vissa problem med lokaler och personal. Så att...
Jag såg i någon tidning någon gammal yxa. Var den hittad här ute på Breviksvägen?
Ja, jag kan säga vidare att Tyresö bygdegård har ställt upp och lämnat plats åt gamla föremål och bilder med mera i sitt annex. Ja. Och då gällde det att få ihop föremålen, och det har tickts ihop allting som är där skänkt, och det börjar bli en ganska fin liten samling. Där ligger en yxa i ett vitrinskåp.
Ja, hur gammal är den?
Den är bortåt 4000 år gammal. Det var ordförande i vägföreningen Gerard Holmberg, som bor i hörnet av Älmoravägen, Utsiktsvägen ute i Älmora, som hittade den i diket. Han var osäker på vad det var och sa: den här kan ni få till samlingen. Och jag gick till Historiska museet, och vi konstaterade att det kallas för en skafthålsyxa från omkring bronsåldern.
Men herregud, låg inte Breviksalven under vatten då? Nej. Jag menar, istiden hade ju klämt ner Sverige.
Vi tittade på kartor på Historiska museet, och där framgick att under 4000 år har vattnet sjunkit tillbaka ungefär 30 meter. Och hans tomt ligger mellan 30-35 meter ovanför nuvarande havsytan.
Det är ju logiskt. Stranden gick där uppe,
ja,
då.
Så att det berget måste ha varit en ö, och hela Breviksalvön har bestått av öar.
Ja, just det. Kanonkulor. Samlar du på dem också?
Ja, det är inte jag som samlar, utan jag har tickt ihop och de har skänkts till bygdegården.
Vad är det för kanonkulor?
Ja, det var gjutjärnsklumpar som till två stycken vägde 15 kilo. Jag fick det till skänks till bygdegården. Konkade de där på buss och tunnelbana till armémuseet och fick dem bedömda.
Ja.
De har visserligen inte gjort någon kemisk analys på dem, men de sa att de med högsta sannolikhet härrör från 1719.
Efter Karl den XII:s död.
Det var alltså ryska härningarna längs våra kuster.
Det var ryssarna som sköt med såna här grovt artilleri, stora 15 kilos klot på Breviksborna då?
Nej, det var en och en halv kula vägde 15 kilo. Aha. Och det var gjutjärn.
Ja.
Och jag hade bara hört att det hade hittats kanonkulor i Dyvik. Aha. Då gick jag från tomt till tomt till tomt, ägnade ett par dagar åt detta och frågade, har ni några kanonkulor?
Var det inte många som såg förvånade ut då?
Det blev bingo faktiskt, för att två tomter hade kanonkulor.
Nej.
Som skänktes till bygdegården. Den ena kulan var halv, den andra var hel.
Aha.
Och jag tycker det här är en sevärdhet, även om de inte gjorde i Tyresö utan i troligen i Ryssland, så är det ett stycke Tyresö-historia som dokumenteras via de här kulorna.
Ja, en halvtimme går fort, Maj-Britt Feitel. Det finns massor av andra saker som du kan om Tyresö att tala om. Men det får vi göra någon annan gång. Boken där lite grann av dina forskningar är dokumenterad heter Så minns vi Tyresö. God fortsättning på sommaren.
Ja, det ni hört nu, det är alltså en äldre inspelning där vi har digitaliserat en inspelning från 1997 som fanns på kassettband. Och där Åke Sandin intervjuar Maj-Britt Feitel. Hon föddes 1936 och avled 2022. Och det här är ett av många program som finns här på Tyresöradion där vi har ett stort arkiv. Och vill ni så kan ni söka i arkivet, gå in på vår hemsida och sök om ni hittar någon person som ni vill att vi ska reprisera och återutsända. Som kan berätta om Tyresös historia. Och jag som har producerat det här programmet heter Ann Sandin Lindgren. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.